med om under ökenvandringen när de hade lämnat Egypten. Och han lät dem bo i hyddor, lövhyddor. Detta skulle firas och minnas. Och jag tänkte vi ska läsa några rader ifrån tredje Mosebok. Och vi läser ifrån det 23 kapitlet och vers 39 och framåt en liten bit. Men på den 15:e dagen i 7:e månaden, när ni inbärgat landets skörd, ska ni fira Herrens högtid i 7 dagar. På den 1:a dagen är sabbatsvila, och på den 8:e dagen är också sabbatsvila. På den 1:a dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd. Och ni ska glädja er i 7 dagar inför Herrens, er Guds ansikte. Ni ska fira denna högtid som en Herrens högtid 7 dagar om året. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte. I 7:e månaden ska ni fira den. Då ska ni bo i lövhyddor i 7 dagar. Alla de som är födda i Israel ska bo i lövhyddor för att era efterkommande ska veta att jag lät Israels barn bo i lövhyddor när jag förde dem ut ur Egyptens land. Jag är Herren, er Gud. En uppmaning av Gud att de ska fira lövhyddohögtiden. Och denna högtid firas än idag. En riktigt stor glädjehögtid bland det judiska folket. Det är en högtid som talar både om vad Gud har gjort. Han var med Israels folk i Egypten. Han räddade dem ur slaveri och fångenskap och förde dem in i löfteslandet. Men han var med dem under de här 40 åren också i öknen. Så de påminner varandra om vad han har gjort, om att han är trofast, att han var med dem. Men högtiden talar också om att Gud är densamme idag och att Gud är med idag. Man tackar Gud för det och man minns det. Men den talar också om någonting som ligger i framtiden. Och jag tänker att vi ska komma till det lite grann så småningom. Den judiska högtid som föregår lövhyddohögtiden är ju försoningsdagen, eller Yom Kippur, när översteprästen bär fram detta försoningsoffer in i det allra heligaste. Och när han har gjort det, och vid högtidens slut, så kommer prästen ut inför folket och välsignar folket. Och han gör det med upplyfta händer. Och han uttalar Guds namnet över folket. Det Guds namnet, Jahve, som man inte sa och uttalade annars. Det var för heligt. Men vid detta tillfälle, enda tillfälle på året, så uttalade överste prästen Guds namnet över folket. Det var något stort. Och han gjorde det med upplyfta händer. Som en återkoppling eller en bild framåt så ser vi när Jesus står på berget, på Olivberget med lärjungarna inför hans himmelsfärd. Så läser vi i Lukas evangelium, vi kan läsa det, Lukas 24 och 50. Då står det så här: sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. Det här är enligt de som kan mycket en tydlig återbild, en bild på när den överste prästen kommer ut efter att ha sonat folkets synder på denna högtid, lövhyddohögtiden, eller på försoningsdagen. En bild på att Jesus kommer stå där och han lyfter sina händer och välsignar dem. Och vad är det de ser när han välsignar dem? De ser ju hålen, spikhålen i hans händer. Det stora tecknet på och vittnesbördet om att han har försonat världen med sig själv. Att han är förlossaren. Precis som översteprästen bar fram detta lamm inför Gud för folkets synder, så blev Jesus lammet som offrades för världens synder. Den här högtiden som vi nu är i då, den som kommer efter försoningsdagen, lövhyddohögtiden, den som började i fredags. Gud säger att det ska vara en glädjens högtid. Man ska glädja sig, man ska vara tacksam för allt. Och judarna har en väldig festvecka den här veckan för det judiska folket. Men jag ser i de här texterna och blir påmind om att vi som Guds folk, vi har också orsak att glädja oss och vara tacksamma. Jesus, han tar tillfället under den här högtiden för att förtydliga ett och annat för folket. Till exempel så säger ju Jesus, eller vi läser det i Johannes evangelium, de första verserna där, det som ibland kallas för Johannes prolog. Ni vet, det är nästan lite rörigt i texten ibland när man läser just prologen. Där det står att i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. De här orden som talar om Jesus och hur Gud blev människa, tog en mänsklig gestalt och blev som du och jag. Översättelsen av att han bodde ibland oss, det står egentligen att Jesus, att ordet blev kött och tabernaklade ibland oss. Konstigt. Tabernaklade, om man skulle översätta det egentligen. Alltså, vad var det som Israels folk upplevde när de vandrade där i öknen? Jo, men Gud var ju med dem. Och när de satte upp tabernaklet så infann sig Guds fulla närvaro där i det allra heligaste. Han bodde ibland dem. Och därför är ordet, när ordet blev kött och bodde ibland oss, att han tabernaklade ibland oss. Han kom hit. Han kom med liv och han är ljus. Och det finns det också en koppling till. Just i denna högtid som firar att Gud är med och välsignar. Just den här tiden i Israel är ju en tid när det har varit torka under lång tid. Man väntar på regnet som ska komma här nu i vinter. Och man ropade till Gud om vatten när det hade varit torrt och inte regnat kanske på 6 månader. Vilket inte är ovanligt än idag. Vattnet var något väldigt viktigt. Och därför så brukade de första regnmolnen komma in från Medelhavet och släppa sina första droppar ungefär vid den här tiden, vid lövhyddohögtiden. Vattnet som möjliggjorde och möjliggör liv och växt. Därför så har lövhyddohögtiden ett tema av vatten och av det som skapar liv. Vad gör Jesus med den här högtiden i evangelierna? Ja, i Johannes kapitel 7 och vers 37 så kan vi läsa hur Jesus säger de här orden som vi känner så väl. Jag läser ifrån vers 37. Ja. Då står det så här: på den sista dagen, den största i högtiden, alltså den här högtiden, lövhyddohögtiden, man firar ljuset och man firar vattnet. På den dagen stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Är det en slump att Jesus ställer sig mitt bland folkhavet? Jerusalem kryllade av människor under hela den här veckan, och allra flest fanns där under den sista och största dagen i högtiden. Då ställer sig Jesus upp och säger att jag är livets vatten. Vattnet som man hade bett om, det som man var orsak till fest och dans och tacksägelse när de första dropparna föll. Men Jesus säger att han har ett vatten som är någonting mer, ett levande vatten. Ett vatten som inte bara ger liv för en säsong, utan som ger evigt liv. En källa som flödar inifrån. Ett levande vatten. Och så lite längre fram i kapitel 8 så läser vi i vers 12 att Jesus talade åter till dem och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Ljuset. Jag lyssnade på en duktig Israelskännare, Hans Weisbrott, kanske ni känner till. Han berättade just det om den här högtiden, att enligt samtida källor som är trovärdiga, judiska författare och andra som fanns för 2000 år sedan, så var det så att under den här högtiden, lövhyddohögtiden, så ställde man 25 meter höga stockar på templets förgård. Och i dessa stockar, så hängde man upp stora kärl som rymde ungefär 50 liter. Och i dem hällde man i 15 liter olja, olivolja. Och så var det någon av de yngre prästkandidaterna i templet som fick offra sina kläder. Och de la man i den här stora behållaren som en veke. Och när man tände de här, det var 4 stycken sådana här som hängde där på templets förgård och stack upp så högt, så lyste det upp ett stort område. Och i dess sken på nätterna så gladdes man, dansade inför Guds ansikte. Precis som vi läste om att man skulle göra i tredje Mosebok. Så ljuset var också någonting viktigt. Man firade ljuset och man påminner varandra om att Gud var med dem under tiden i öknen. Han gick före dem som en molnstod på natten och som moln på dagen och eldsflamma på natten och lyste vägen för dem. Och nu står Jesus och säger att han är inte bara Israels ljus. Han är inte bara ett ljus för några få, utan han är världens ljus. Den som kan förändra och lysa upp en människas liv. Han som fördriver mörker. Vi läste i prologen till Johannes att mörkret har inte övervunnit det. Alltså det ljus som Jesus är. Så han är världens ljus. Och han är livets vatten. Det finns också ett framtida perspektiv, ett löfte om en återlossare. Att Jesus skulle återvända och komma tillbaka. En text som syftar framåt. Och vi ska läsa från Zakaria bok i Gamla testamentet. Från Zakaria 12 och vers 10 står det så här: men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ende sonen. och de ska gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadad Rimon i Megiddopasset. Jesus talar om stunden när han genomborras. Men i kapitel 14 så kommer en upprättelse från vers 1. Det står så här: se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu från öster till väster, till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Att han som de har genomborrat, han som de korsfäste, han kommer tillbaka. Han har ett löfte om en återlösning. Och vi kan läsa så mycket om det i Bibelns gammaltestamentliga böcker. Och den här texten syftar tillbaka till och var också en text som man läste under lövhyddohögtiden. En text som talade om en återlösning, någonting som skulle hända i framtiden. Någon som var genomborrad, men någon som skulle komma tillbaka, sätta ner sina fötter på Oljeberget. Ett löfte om Jesu återkomst och tillkommelse, en andra tillkommelse. Judarna trodde ju att han ännu inte hade kommit fullt ut. Och väntade på det, de som inte hade kanske trott att han var Messias när han gick på jorden. Sen fanns det ju de givetvis som kom till tro under den här tiden i stora skaror. Men den här texten talar om att han kommer tillbaka. Och jag tänker att lövhyddohögtiden kan få påminna dig och mig om en Gud som har varit med i historien bakåt. Och vi kan gå så kort bakåt bara som våra egna liv. Att se att men Gud har varit med mig genom livet, genom det ena och det andra, genom utmaningar, genom glädje och sorg. Vi kan se att Gud är med oss idag. Han låter oss idag genom Jesus dricka av det här levande vattnet. Han låter sitt ljus få lysa upp våra hjärtan, våra själar, våra sinnen. Men det finns också ett löfte om en återlösning, om hans tillkommelse. Att livet här och nu syftar fram till någonting, till en evighet. Tiden här och nu är inte meningslös. Herren säger att den är av största vikt och att vi ska förvalta den på ett gott sätt. Men vi har ett mål som sträcker sig framåt, nämligen en evighet tillsammans med Jesus och en återlösning av allt Guds folk, judar och hedningar som kommer till tro på Jesus. Att få påminna sig om att vi har en Gud som sträcker sig över hela historien. Han är både dåtidens, nutidens och framtidens Gud. Och vi får tillhöra honom. Vi får tro på honom. Han är trofast. Han kom med liv. Han förvandlar någonting. Tänk att ordet som blev kött bor ibland oss. Bor i oss. Jesus själv som den levande genom sin ande tar sin boning i varje människa som bekänner honom som Herre i sitt liv. Och i den sanningen så finns det löften som vill bära dig och mig. Hjälpa oss genom livet. Och det vi kan få se tillbaka och säga: Herren har faktiskt varit med. Gud är trofast. Han har inte bara sagt att han kommer att, utan han är med här och nu. Och det är en styrka och trygghet. Och därför så har även vi som på Kristus troende, kan jag säga här och tycka, en möjlighet att just den här tiden tillsammans med det judiska folket påminna oss om att Gud är god, att han är med oss. Och vi har orsak att vara tacksamma och fira allt det Jesus gör och har gjort i våra liv, men också det vi vet att han har gjort genom sin försoning för den här världen. Till sist vill jag läsa några rader. Jag visste inte om jag skulle läsa det först. Det hör knappt ihop med det jag har predikat om. Men jag vill läsa det ändå. Det är Paulus som säger någonting som jag slogs av. Och kanske jag kan knyta det till det du inledde med lite grann, Sven. Att vi lever i tider när det är liksom mycket osäkerhet och saker som känns ovisst. Och det är oro i länder och det är sjukdom och det är annat. Och vi kan ibland tycka att vi drabbas på olika sätt. Och man kan undra då, varför drabbas Guds folk? Varför är inte vi beskyddade på det sättet? Men så här säger Paulus i en diskussion när han liksom försvarar sig och försvarar sin apostlartjänst i andra Korintsebrevet 11. Så säger han så här. Han skryter lite grann över vad han har gjort. Han stoltserar lite grann och han uttrycker sig. Är de hebreer? Det är jag också. Är de israeliter? Det är jag också. Är de Abrahams barn? Ja, men det är jag också. Är de Kristi tjänare? Det är jag ännu mer, för att nu tala likt en dåre. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag, så när som på 1. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. 1 helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor. Utstått faror på floder. Faror bland rövare. Faror från landsmän. Faror från hedningar. Faror i städer, i öknar och på hav. Faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit. Ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften och omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Och så läser jag lite längre ner i kapitel 12, där det står så här. Min nåd, Gud svarar aposteln när han ber om att få ta bort den här taggen som stör honom, hans tagg i köttet. Och han säger, min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför, säger Paulus, vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. När jag läste det idag så kände jag att man får perspektiv ibland på sin egen, vad säger man, när man är lite kanske frågande och trött på saker och ting. Och Paulus, som många gånger var en riktig glädjespridare och uppmuntrare till församlingarna. Och han skrev ofta till församlingarna under fruktansvärda förhållanden. Och allt detta han berättar här för att någonstans säga att men jag har inte haft det så lätt minsann. Men jag är ändå en apostel inför Gud. Jag är en jude, men jag är också en apostel. Han berömmer sig av Kristus och sin svaghet, därför att i svagheten får Jesus utrymme att verka genom sin ande. Det kan vi påminna oss om ibland när vi tycker att det är jobbigt. Ska vi be tillsammans? Herre, tack att du är trofast och varmhärtig, Herre. Tack att du är full av nåd och sanning, Herre. Och tack att du ser oss, Herre, var och en, Herre, med din kärlek, Herre Jesus, med din omtänksamhet och med allt det goda du har för oss. Tack Jesus för att vi kan få tillsammans med ditt folk, judarna, Herre, glädjas den här tiden, Herre Jesus. Att vi får påminnas om, Herre, precis som judarna påminner sig om, att du är en Gud av evighet, Herre.